Låt oss be för Alfred. Sträck ut era armar och välsigna honom. Tack Jesus Kristus för Alfred. Tack för det budskap du har lagt på hans hjärta idag. Och vi ber att han ska få tala ditt ord från hjärta till hjärta. Att din ande ska flöda genom honom, Herre. Till liv och till upphöja dig. Välsigna honom i Jesu Kristi namn. Amen.
Amen. God morgon. Bra, för att börja med att tacka för gårdagen. Vilken fantastisk förmån att liksom få bli bombad med kärlek och omtanke och fina ord och fina minnen och så under 3-4 timmars tid. Fler borde få uppleva det innan sin sån här minnesstund på sin begravning. Man har mycket mer glädje av det när man fortfarande lever. Tack så jättemycket, tack för alla hälsningar på Facebook. Jag har min Dalin-skjorta på mig idag. Känns som en milstolpe i mitt liv. Det är första gången jag har ett plagg från Lundborgs på mig. Det känns stort. Jag har gått och sugit på den här liksom söndagen och den här predikan i ett par veckor nu. Vad säger man? Liksom, vilken väg ska man ta? Hur formulerar man sig? Vad är viktigt? Vad vill man skicka med? Ska jag bli nostalgisk och prata minnen, eller ska jag liksom läxa upp er en sista gång och säga saker som är dåliga? Jibril föreslog att jag skulle säga 2 bra saker och 3 dåliga. Det är bra, så lindar du in det lite. Men när jag har bett och funderat så har jag känt att jag skulle vilja säga någonting som är en kallelse vidare, inte bara för mig utan för er. För det här är inte slutet för någon av oss. Men innan vi gör det så vill jag be. Är det okej? Okay? Så vi ber. Herre, vi tackar dig för din outgrundliga godhet och nåd. Vi tackar dig för att du är god. Du är bara god. Du är ljus och inget mörker finns i dig. Du är vår framtid och vårt hopp. Och därför så kan vi med frimodighet och med frid säga: kom kung Jesus, kom Abba fader, kom helige ande och storma in i det här rummet och i våra liv. Vi vågar be den bönen, för vi vet att dina tankar för oss är kärlekens och fridens tankar. Så kom Herre, möt oss, tala till oss. Ord av liv och uppmuntrad, ord av framtid och hopp. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vi får se hur det går. Nu kommer Rosa med vatten. Jag vet att en del hade hoppats att jag skulle ha hjälmen på er, på mig. För er som inte var här igår så finns det tydligen någon sorts uppfattning om att jag skulle dricka mycket vatten när jag predikar. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men jag fick en sån här dryckeshjälm av min far igår som jag ska kunna ha i framtiden för att hålla händerna fria. Jag testade den lite försiktigt igår när jag skulle förbereda min predikan. Men man måste ha öppnat båda burkar, för annars så blir det liksom inte vakuum, så då funkar det inte. Så att när jag hade suttit med en slang i munnen och fingret över den andra för att hålla tätt ett tag, så kände jag att det här kommer ju inte funka. Så jag gav upp det. Jag kände mig inte sugen på 2 julmust igår kväll. Någon gång kanske jag har den, men inte idag. När jag gick in i min process i januari, februari, när jag kände att Gud på något sätt började dra i mig och Helen kände att Gud började dra i henne och att det kanske var dags att bryta upp, så skickade jag ett sms till en god vän till mig som heter Rob, som bor i Habo och som jag har liksom haft som ett bollplank och en mentor och en vän under ett par års tid. Jag åker dit någon gång varje termin och så går vi en lång promenad och så pratar vi om vad som händer och sker. Och så får jag hans syn på saken och sådär. Väldigt bra, något jag rekommenderar. Att ha någon som står lite utanför en sammanhang som får tala in i ens liv. Men när vi börjar känna de här tankarna så skickar jag ett sms eller ett mail till Rob. Jag kommer inte ihåg vilket av det. Och så frågar jag bara liksom lite sådär rakt upp och ner. Är det någonting du upplever att Gud säger till oss som familj? Är det någonting som du upplever att han på något sätt har på sitt hjärta för oss för den här tiden? Så gick det ett par dagar och så fick jag ett långt svar. Jag får alltid väldigt långa svar, väldigt utförliga svar och väldigt liksom så där gedigna grejer. Men kontentan var den här. det är dags att lämna Egypten. Och jag fick suga på det där och jag fick reflektera över det där och vad det innebar. Och han är holländare från början, så jag fick läsa några gånger innan jag liksom förstod helt och hållet, för det blir lite Hawaii med engelskan ibland. Vi kommunicerar på engelska och det är inte någon av oss första språk, men det är så vi jobbar. Och när jag har bett för den här söndagen och funderat över den här söndagen vad jag ska dela, så har jag någonstans upplevt att den hälsningen som var till mig tror jag också är till Salemkyrkan. Det är dags att lämna Egypten. Och jag ska försöka förtydliga det lite mer än så. Bakgrunden till att Israels folk, till att judarna hamnar i Egypten, är ju att Josef börjar med sina drömmar. Ni har hört berättelsen om Josef. Han är en ung man, han är pappas favorit och han börjar drömma drömmar som handlar om att liksom hela hans familj sluter upp kring honom och böjer sig inför honom och han ska bli någon sorts ledare för dem. Och bröderna blir inte jättetaggade över det. De känner inte att det riktigt tar tag i dem. Det är inte riktigt vad de hade hoppats på att få höra. Så de slänger honom i en brunn. De säger till pappan att han dog, han strök med. Och sen så hissar de upp honom och så säljer de honom som slav till Egypten. Det är levande bibel jag citerar nu, om ni känner att det är lite hastigt. Han hamnar hos Potifar, och som vi brukar skoja i kyrkan så säger vi Potimor också. Det tycker vi är roligt. Och han är där och han är liksom en god tjänare ända tills Potimor blir betuttad i honom, och Josef vill inte ha med henne att göra på det sättet, och då säger hon att han försökte våldföra sig på mig, och så hamnar han i fängelse och så sköter han sig där och så vidare och så vidare. Och så är det så för Josef, det är ner och så är det upp och så är det ner och så är det upp. Men igenom allt så håller han en hög karaktär och en hög standard på sitt sätt att leva och följa Gud och lyssna till Guds röst. Och så händer det någonting i slutet av berättelsen. Det här är första Mosebok, typ 37-47 finns den här berättelsen nedtecknad. Hela liksom den här tragedin som den var från början, att Josef blev behandlad som han blev av sina bröder, ledde till att en hel familj, att ett helt folk blev räddade. De fördes från svält där de befann sig in i ett land där allt var förberett för dem, där det fanns gott om mat att äta, där förråden var fulla och där de fick den bästa biten mark i hela landet. Och där fick de bo, där fick de börja om och där fick de på något sätt frodas och växa och leva och bli fler och bli stora och starka och allt sånt där. Och det här tror jag att varje församling kan relatera till. Under olika perioder, under olika faser av sin historia. Vi kommer från en period av svält. Vi är hungriga, vi längtar, vi hoppas. Och så får vi gå in i någonting som är så strålande och så fantastiskt och så underbart. Och det är på många sätt våran historia. Om man liksom tar ett brett famntag över församlingen under mina år här. Jag har fått förmånen att växa upp här och varit en del av den här församlingen i 30 år, med några mörka år i Habo, mitt i någonstans. Men jag ser det som en prövning bara, ett kapitel, en passage. Men i alla fall så har vi fått uppleva så fantastiskt mycket. Jag har några små minnen från gamla Salem, när man kom ner för trappan och så var det toaletter eller något där nere. Och det är inte så mycket mer än så jag minns. Jag minns bilder på Christian Karlsson som leder kören och har glasögon som inte tillverkas längre, och mattorna har färger som inte borde få finnas på mattor längre. Och ni vet sådär, det är då. Och så har jag minnen av det här rummet, av den här byggnaden, av människor som får möta Gud gång på gång, om människor som får... Nu kom det där. Jag var så förutseende så jag tog med mig servetter upp om det skulle bli, men nu bromsade jag det. Det gick bra. Snyggt. Nej, men ni vet, våran historia, vårat arv är så fantastiskt, så storslaget, så svindlande om man tar ett lite större tag, lite större mått så där, lite större spann som man tittar över det. Självklart har det funnits perioder som har varit svåra, som har varit mörka, som har varit kämpiga, som har varit jobbiga. Men Gud har varit god mot oss. Men det hände någonting med Israels folk i det nya landet, i det som Gud faktiskt ger dem. Så blir de bofasta i det som Gud kallade dem till och ledde dem in i. Så slår de sig ner och blir en del av kulturen, en del av tiden och en del av landet. De blir till slut en så stor maktfaktor på något sätt så att Egypten och farao själv vänder sig emot dem. Och där någonstans så kommer Mose in i bilden. Och så säger han till farao: släpp mitt folk, liksom, det är dags att gå vidare. Det är dags att lämna Egypten. Och det här är svåra grejer för oss. För varje gång som Gud kallar en individ vidare, varje gång som Gud kallar en församling vidare, så kallar han oss vidare från någonting som är gott, från någonting som är fantastiskt, från någonting som han en gång ledde oss in i, men som inte längre kanske fyller den funktion som det hade då. Och så säger han att jag har någonting annat för er. Det finns någonting på en annan plats som jag vill ge er. Och det kommer vara lite jobbigt på vägen dit. Det kommer bli lite knaggligt. Det kanske är lite skrämmande och lite ovant. Men jag har någonting nytt för er. Det är dags att lämna Egypten. Och jag tror det här är väldigt mycket situationen vi befinner oss i som församling just nu. Jag säger vi, för det här är Salemkyrkan. Det här är mitt hem. Det är dags att bryta upp igen. Det är dags att gå vidare igen, inte för att den platsen vi befinner oss på just nu är dålig, inte för att det är så fruktansvärt eller hemskt här, men för att vi vet att det här är ju inte allt. Det här är ju liksom inte fullheten i vad en församling kan vara och ska vara och är kallad till att vara. Det är en del av det, men vi vet att det finns mer. Och därför så tror jag Gud säger till oss idag att det är dags att lämna Egypten. Det är dags att bryta upp från det som är bekant, från det som är tryggt, från det som vi känner så väl och som vi älskar, för att vinna ett större mått av hans rike bland oss, större mått av hans liv bland oss, ett större mått av hans härlighet bland oss. Det är dags att gå en sträcka till. Gud är inte färdig med oss, med er. Detta har aldrig varit ändhållplats. Det är inte dags att slå sig till ro, utan nu börjar en ny resa, en ny fas. Nytt land ska intas. Nya områden ska erövras. Det är dags att lämna Egypten. För Gud har något nytt för er. Det finns en fara, och jag hör hur vi pratar och jag förstår att det inte finns något annat än kärlek och välmening i det. Men det finns något av: hur ska det gå nu? Vad ska hända? Vad blir det av Salem? Hur kommer det? Ni vet, liksom, vi börjar röra upp en oro i oss själva, som om Guds församling någonsin har hängt på 1 eller 2 eller 3 eller 10 eller 15 personer. Jesus säger: jag ska bygga min kyrka. Så det är dags att lämna Egypten. Det är dags att bryta upp, och det är dags att sträcka sig efter något nytt. Vi lever som församling med ett valspråk, en vision, en mening som vi har formulerat för att försöka fånga och beskriva vilka vi är och vad vi vill. Vi säger att vi vill vara en församling som driven av kärlek utför Jesu uppdrag. Och jag tror att nyckeln till den möjliga framtid som finns för oss ryms i den här meningen. Vi ska vara drivna av kärlek. Jag vill på något sätt slå på två stycken spikar, två nycklar, två saker som jag tror att ni måste fortsätta hålla högt, värdera högt och ännu mer sträcka er efter för att nå det som Gud har för er. Ska vi vara drivna av kärlek, så måste vi landa i och inse att vi kan bara älska om vi låter honom älska oss först. Vi kan inte piska upp någonting i oss själva. Vi kan liksom inte mana fram någon sorts kärlek för andra människor om vi inte först får möta Jesu kärlek. Och därför så måste vi vara och måste än mer bli och måste sträcka oss efter att växa i att vara en tillbedjande församlingen, en bedjande församlingen, en lovsjungande församling. För det är bara i de där ögonblickena av att verkligen möta med kungen som vi finner anledning och motivation till att göra det som han har sagt att vi ska göra. Och utan den motivationen så blir det ganska jobbigt och ganska tungt och ganska betyngande och ganska hopplöst faktiskt. Men om Jesu kärlek får möta oss och drabba oss och fånga oss och blända oss, så försvinner allting annat undan och så blir hans agenda vår agenda. Och i det så ligger det någonting av att våga tro att den godhet som vi har sett hittills inte är någonting jämfört med den godhet som han har för oss. Att Guds godhet är större än allt vi hittills sett. Att hans plan är större för oss än det som är nu. Att hans längtan att ta sin boning bland oss är en verklighet som alltid är djupare än vad vi kan förstå. För faktum är det att lite lagom har stoppat många förnyelser. Vår längtan efter mer av Jesus är det som måste vårdas och näras mer än någonting annat. Jag har citerat ganska många gånger under det senaste året, och det har varit en sån där vers som man springer på som någonstans summerar det som man kanske redan är. Förstår ni vad jag menar då? Man hittar ett ord i Bibeln som på något sätt gör det där man bär på, det där man känner legitimt. Oj, liksom det jag känner, det finns i boken också. Liksom. Det finns någon annan som har känt så här innan. Och det är när Mose har sitt samtal med Gud, ni vet att jag har sagt det förut. Och de dividerar fram och tillbaka, och så till slut så säger Mose till Gud: Herre, om inte du går med oss så går vi ingenstans, för hur ska folken då förstå att du är vår Gud och vi är ditt folk? Men om du går med oss, då ska folken se. Och det finns något i det där. Om inte vi är ett folk som först och främst har hans ära för våra ögon, hans närvaro som vårt mål, hans ansikte som det vi söker, så kommer folken aldrig förstå att han som bor i oss är han som förmår allt. Men om vi låter oss själva vara en församling som har hans närvaro och hans ära som vår första prioritet, så kommer allting annat ur det. Och det här är svårt. Det är väldigt lätt när man kommer svältfödd att vara hungrig. Det är väldigt lätt att vara hungrig när man är hungrig. Det får någon gärna twittra. Det kändes väldigt djupt. Det är inte lika lätt att vara hungrig när man är mätt. Det kan man ha som ett andra tweet om man känner för det. Och vårt största problem som församling är att det inte är så illa ställt med oss. Det hade varit bättre om det var det. För då hade vi haft någon sorts djup, helig liksom, frustration och nöd efter att få komma till en plats där vi får äta och dricka igen. Men vi har det ganska bra. Det är inte så illa ställt med Salem. Och då är det svårt att hålla den där hungern vid liv, att hålla den där passionen i liv, hålla den där längtan vid liv, för att det är ju ganska okej. Så därför måste vi ge näring till någon sorts otillfredsställdhet. Den där drömmen om en annan möjlig verklighet som på något sätt får slå rot i oss och växa sig så stor i oss att vi inte kan annat än att söka hans ansikte, be, tillbe, längta efter mer. Så vi behöver få vara en församling som är driven av kärlek, och det drivet och den motorn måste ha sitt ursprung i ett möte med Jesus själv. som inte är en gång, som inte är då, utan som ständigt pågår. Och vi utför Jesu uppdrag. Vi lever med en helig dröm om Guds rike på jorden. Slutmålet har aldrig bara varit, och ni får lyssna på hela min mening innan ni liksom förfasas. Slutmålet har aldrig bara varit människors frälsning. Det är en bra början. Att rycka människor från döden in till livet. Men uppdraget är faktiskt större än så. Skapelsen längtar efter att Guds söner och döttrar ska resa sig upp och gå in i den kallelse som alltid har varit vår. I första Mosebok, i de första kapitlerna, så säger Gud till Adam och Eva: var fruktsamma och föröka er. Jesus säger igen till sina lärjungar: utbred mitt rike, gå till jordens yttersta gräns. Konceptet är: vad händer om vi är ett folk som lever på ett sånt sätt att det som vi bär inom oss får expandera och växa tills dess att det genomsyrar allt? Utbred Guds rike till dess att Kristus blir allt i alla. Uppdraget är förvandlade liv, förvandlade familjer, förvandlade städer och ett förvandlat land. Och jag tror att allt annat är en för liten dröm. Om drömmen om Guds rike här och nu. Drömmen om Guds rike här och nu däremot är en dröm som är värd att ge sitt liv för. Och jag tror det är de här två liksom parametrarna, de här två benen, de här två sakerna som vi behöver ge näring åt och odla och kultivera bland oss mer än någonting annat. En sorts envishet i att aldrig tystna i vår lovsång, att aldrig tappa iven i vår bön, att aldrig sluta söka hans ansikte på ett nytt sätt, djupare, närmare, större. Att borsta av sig alla uppfattningar om att vi har förmodligen upptäckt fullheten i vem Gud är, vem Kristus är. För det är ju bara löjligt när vi tänker på det. Han är alltid större och det finns alltid mer. Och därför så måste vi hela tiden hålla vår hunger levande att se mer av honom. Vi sjunger i salmen: mer av Jesus, ständigt mer, tills jag för evigt honom ser. Och det drivet behöver bli vårt. Och så behöver vi leva med en dröm som är större än oss själva, större än de här väggarna, större än den här byggnaden och det här samhället. Vi drömmer inte bara om att få se människor döpta, frälsta och liksom sådär. Utan vi drömmer om att få se Guds rike utbredas i våran region och i vårt land. Och det är en dröm som går så mycket djupare än liksom en individ här och en individ där. Det handlar om ett helt annat sätt att leva där. Där sjukdom inte liksom känns okej längre. Där förtryck inte är acceptabelt. Där orättvisor och ojämställdhet inte är ett alternativ. Där svält och fattigdom och utanförskap liksom inte är okej. Utan där vi vill se hans goda vilja och hans himmel manifesterat bland oss här och nu. Och varje gång drömmen blir mindre och varje gång drivet kommer från någonting annat än drömmen om hans rike bland oss, så behöver vi backa hem och så behöver vi måla en större bild för våra ögon. Så behöver vi påminna oss om att nu är det nog lite för mycket i Egypten och det är nog dags att bryta upp igen och gå vidare. Jag ska inte bli för långrandig. Vi ska fira nattvard och det blir bra. Men någonstans så är min hälsning och min utmaning och min vad säger man? Kallelse till er det här. Att stå upp. Salemkyrkan. Det är dags att lämna Egypten. Jag ska bara kväva det här. Så. Det är dags för ett nytt äventyr. Så stå upp och var ljus, för vi vet att ordet har sagt att ditt ljus kommer och Herrens härlighet ska gå upp över dig. Det här är inte allt. det här är inte slutet, det är inte färdigt här, det som ligger framför oss är alltid större än det som ligger bakom oss, de största segrarna. Har aldrig vunnit sen. Det bästa ligger alltid framför oss. För det är sån han är. Han är alltid mer. Jag ska inte öppna den. Bra. Så stå upp. Var ljus. Våga leva med insikten om att den kallelse som ni har är större än era egna liv, er egen församling, ert eget hus, ert eget sammanhang eller din egen stad. Gud kallar er till att förändra allt, för det är sån han är. Så det är dags, Salemkyrkan, att lämna Egypten, att lämna det trygga och bekväma, det invanda och det vi känner, för att sträcka sig efter någonting nytt. Vi har gjort det förut, vi har gått från det som varit inne i något nytt, och nu är det dags att göra en ny sån sträcka. Gud kallar oss vidare och det blir bra. Det är lite läskigt och lite förändring och lite sådär, men det blir bra, för Gud är med oss. Och jag vill be för er. Och när jag funderade över vad jag liksom, vad är det jag faktiskt vill tala ut? Vad är det jag faktiskt vill be? Så landar jag i det här bibelordet i andra Timoteusbrevet 1:17. Många av er vet vad som står där. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så jag skulle vilja be. Så. Jag skulle vilja be för er idag. Jag skulle vilja be om mod. För ni behöver mycket mod för nästa sträcka. För nästa etapp. Och nästa äventyr. För det vore en stor tragedi om allt var detsamma om 1 år eller 2 år eller 5 år eller 10 år. Det duger inte, det är inte gott nog och inte värdigt Guds församling. Ska vi stå upp? Det värsta är att man snorar så när man blir lite rörd. Vi ber, Herre, vi tackar dig för att du aldrig blir färdig med oss. Vi tackar dig för att du har sagt att du ska bygga din kyrka, och när du säger det så är det liksom inte något sorts knäpp med fingrarna. Och sen var det klart och det blev som det blev och vi får leva med det. Utan din plan och din kallelse är att din härlighet skulle uppfylla jorden. Och därför sätter du Adam och Eva mitt i kaos och mitt i mörker och befaller dem att vara fruktsamma och föröka er. Och därför så kallar du dina lärjungar och så säger du: gå till jordens yttersta gräns, utbred mitt rike, förkunna ett nådens år från Herren, förkunna att Jesus Kristus, han frälser, han helar, han botar, han upprättar, han driver ut och han är allt för alla. Och vi vill vara med i det och vi vill vara med i det och vi vill springa en sträcka till oavsett om vi bor här eller någon annanstans. För du är inte färdig med oss, du är inte klar. Du är stolt över oss, men du har också mer för oss. Så därför ber jag, Herre, att du förlöser mod över din församling på nytt, Herre. Mod och en helig otillfredsställdhet över att det inte duger att stanna här. Och i det finns det inget förakt och ingen otacksamhet över vad du har gjort, utan en djup längtan över att få se ditt rike ta mark i Vargön och i Vänersborg. Så vi ber dig, kom helige ande. och gör något nytt ibland oss. Beskydda oss från alla krafter som försöker få oss att stanna här. Som försöker få oss att vända tillbaks till det som har varit. Som försöker få oss att tro att det var bättre förr. Herre, vi har ljusa minnen av det som har varit. Men vi vet att framtiden med dig alltid är ljusare än det vi kommer ifrån. Så kom, helige Ande, och led oss vidare. För ditt namns skull och för ditt rikes skull. Kom här och gör något nytt ibland oss. Fyll våra hjärtan med mod, Herre. Det är dags att lämna Egypten här. Och vi ber om mod att våga följa med på det äventyret och den resan. Så vi tackar dig för en sträcka till. För en etapp till. För ett äventyr till. Ta oss i handen, Herre, så går vi. Kom, helige Ande. Kom, Herre. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du vår Gud. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du vår Gud. Herre, vi tackar dig för att du alltid är större. För att din hand alltid förmår att rymma oss, greppa oss, hålla oss och leda oss. Och därför så tackar vi dig för att framtiden är ljus. För du är med oss. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får förmånen att än en gång få proklamera och manifestera att vi är ett. Vi hör ihop, för brödet är ett enda. I Jesu namn. Amen. Gibril och Hanna.
Vi bad för Alfred och Helen igår, men jag känner att vi ska be igen. Tack, Alfred, för det du delar. Jag vill att vi ber för Alfred också nu som också lämnar Egypten och går in i något nytt. Och det Mose säger till farao är att släpp mitt folk så att vi kan tillbe. Och Alfred är kallad för att tillbe, för att leda människor in i tillbedjan. Och hans tjänst i Stockholm kommer vara ännu mer av tillbedjan och lovsången än den har varit här kanske. Och jag tror att det kommer betyda mycket för hela vårt land. Jag tror Gud kallar Alfred in i en större nationell tjänst. Kanske internationell också. Så vi sänder iväg dig nu som församling. Vi är så glada att ha fått ha dig här. Vi är stolta över att få sända iväg dig. Så sträck ut era händer så välsignar vi Alfred. Tack Jesus Kristus för Alfred. Tack för allt han har fått betyda här. Tack för allt han har fått lära oss. Allt han har fått leda oss in i. Men nu sänder vi honom, Herre, i ditt namn. Vi sänder honom vidare till nya uppdrag, till större uppdrag i ditt rike. Och vi ber om din välsignelse över honom, Herre. Vi ber att hans hjärta, hans ton får fortsätta påverka människor. Och kanske i en ännu större skala, Herre. Jag tackar dig för allt du har lagt ner i Alfred. Allt det vi ser och älskar. Och jag ber att det ska få växa, Herre. Jag ber att hans gåva ska få växa ännu mer. Och få vara till välsignelse för ännu fler, Herre. Jag ber också att han ska få vara med och lära upp ännu fler, Gud. Att han ska få resa upp lovsångsledare. Och andra typer av ledare runt om sig, Herre. Som får vara med och bära arvet vidare. Det arv som Alfred har byggt upp. Och jag tackar dig för hans förmåga att ta dig på oerhört stort allvar och ta sig själv på ganska lite allvar på ett positivt sätt. Och jag ber att han ska få fortsätta med det, Herre. Jag ber att han ska få fortsätta ha sitt lekfulla hjärta, Herre. Och få påverka människor med kraft. För det är du som är stor, det är du som bor i Alfred. Så vi sänder dig i Jesu Kristi namn. Herren var det med dig nu och för alltid. Vi ber Herrens välsignelse. Herren välsignar dig.